Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Varmt välkomna till podcasten som heter Gry och Anders med gäster. Hallå Anders Timell.
Hallå, hallå Gry.
Hallå praktikant Malin.
Hallå på er.
Den här podcasten sponsras ju, vår huvudsponsor heter Dogman. Som jag har som slogan att de är djurens bästa vän sedan 1965.
Det är länge nu, det är lika länge som du har levt Anders.
Mm, det är det. Men det här är,
är det 65?
Ja, det är 65. Men det här hundfodret gjordes väl inte 65, det är väl nytt.
Görs ja, de har gjort nya badgar så att säga. Receptet kanske är detsamma.
Glada hundben sedan 1965.
Ja. Supermögliga.
Mm. Faktum är, nu i och med att Dogman sponsrar podcasten så fick jag hemskickat mig i och med att jag är den enda av oss som har hund.
Ja.
De har ju såna här ben, det är så här tuggben. Har ni sett dem som är lite så här stjärnformade nästan? Mm. Som de ska tugga på för det ska hjälpa dem att rensa tänderna. De är gjorda för att rensa tänderna.
Har du några över?
Ja, men vet du vad grejen är? De här nya som de har gjort, de har med smak av eukalyptus.
Ja, eller hur? Man får bra andedräkt helt plötsligt.
Ja, hunden Anders, inte man. Mm. För egentligen så ska man hålla på och borsta tänderna på hunden, men det gör inte i alla fall inte jag. Jag är inte så bra på det där. Men då de här benen är ju skitbra. Och jag tänkte att eukalyptus, kan hundar verkligen gilla det? Men till och med den kräsna hunden Bosse, som alltså rynkar på näsan åt det mesta, han slurpar i sig de här. Han tycker de är, jag fick dem för några veckor sedan. Han mumsar i sig dem som aldrig, för han tycker de är toppen.
Men tänk om han käkar dem och så blir han långsam som en koala.
För att det är eukalyptus.
Ja, då käkar ju det. Så jag plötsligt går på så långsamt.
Gud vad skönt, vilka lugna promenader ni ska ha.
Verkligen.
Nej, men det var ju smart grej.
Inte bara för hunden goda, bra andedräkt. Den slutar också dra i kopplet. Mm.
Så toppen, den kan gå fot hur mycket som helst.
Men jag är jätteglad för dem där faktiskt. Det är Bosse också. Och ni som lyssnar, har ni hund eller känner ni någon med hund så kan ni faktiskt vinna en hel årsförbrukning av de här. Sticks Dental heter de va? Mm. Så dogman.se/Anders. Registrera er Vänner för livet-klubben och under i flärpen annat så skriv Gry Anders som man med att tävla om en årsförbrukning av de här. Gör det vet jag.
Enkelt.
Ja, antingen till din egen hund eller om du vill ge bort i present.
Mm.
I den här veckans avsnitt av den här podcasten så gästas vi av ingen mindre än
Gio Wallner, eller Janne Wallner som några får säga, inte alla, jag tror vi måste säga Gio.
Ja, jag tror det blir så. Mm. Jag känner ju inte honom överhuvudtaget, det här ska bli jättekul.
Det som är roligt med Gio Wallner är att han har ju haft en sån otroligt, otroligt lång karriär. Han har ju spelat pingis och dominerat sin, vad heter, sport i så många år. Mm. Han är en av världens, alltså han är en världsstjärna på pingis.
Och så han ju, jag har förstått, man läser lite om honom, så han är väldigt trygg hemmiljö, sägs det. Och det var väldigt intressant för att fråga honom lite om hur det funkar liksom, hur han har blivit där som han är, för det är han ju. Han är lite, han verkar väldigt trygg i sig själv.
Känns lyxigt att han gör podcast också. Han känns inte som podcastkillen.
Nej, jag vet att när Jan-Ove Waldner ska bli intervjuad så brukar han alltid be om att få frågorna i förväg, för han vill veta vad man har tänkt fråga om. Men det har han inte gjort den här gången.
Nej, då har han kommit till fel podcast.
Eller så har han kommit helt rätt. För det är nu för första gången han kan prata från hjärtat.
Just det.
Eller hur? Mm. Det ska bli väldigt kul att träffa honom. Får vi se om vi vågar utmana honom på pingis också.
Oh.
Eller hur? Då kör vi va?
Ja, det tycker jag.
Gry och Anders med gäster.
Gio Wallner är i studion nu. Välkommen hit.
Tack.
Hej, vem är du har med dig?
Vem jag har med mig? Ja. Det är Mattias här. Alltså...
Han är ju alltid med.
Han är alltid med.
Hej!
Hey. Så här långt ifrån varandra har de aldrig varit.
Man måste ta hand om vännerna. Mm.
Eller hur? Anders, du som är våran sportkille, kan du hjälpa oss och våra lyssnare och kanske Gio också att gå igenom, förklara exakt hur framgångsrik Gio har varit under de åren?
Uppväxt i Bredäng, född 1965, 3 oktober. Och du har ju dominerat världspingisen i många år. Från 1983 till år 2002 så var du ju rankad topp 10. Du är en av de få i Sverige som har fått två bragdguld. Ett då för det här lag-VM-et i Dortmund 89. Och sen fick du ett eget för singelvinsten i Barcelona när du vann. Och då grät jag. Det kommer jag aldrig att glömma när du vann OS. Du är också den mest framgångsrika i OS-sammanhang bland alla herrspelare. Han har vunnit guld, silver och haft en fjärde plats också. Dessutom den yngste någonsin, 16 år gammal. Figurerat i EM-final. Dock en torsk mot din bästa polare. Ja. Äpplet, Mikael Appelgren, det får du leva med lite grann. Och dessutom enormt dominant, vilket jag inte visste riktigt, i ett VM som gick 97 i Manchester i England, där du faktiskt då under hela resan, från första omgången till finalvinsten, vann 7 matcher och alla matcherna utan setförlust. Och det är väl ganska unikt. Alltså 21-0 blev det. Och det är inte så jäkla många som har lyckats med det heller. Dessutom då en stor del av det svenska så kallade pingisundret. Jag såg en dokumentär på tv när ni åkte iväg till Kina just. Som små grabbar, små chippar var ni verkligen. Åkte en liten buss där och minibuss. Och så ramlade du och Jörgen och Äpplet ut. Och du såg ut som du var 12. Du kanske var 14-15 va?
Ja, 14. Men jag såg nog ut som 12.
Men du, det är ju inte bara gratis. Där har kommit. Många tycker att du är en gamäng och lite annat, men du har väl tränat en del också, va, Gio?
Ja, absolut. Ibland blev det ju sådana här pass som var 5-6 timmar i rad utan paus. Mm. Det är ganska mycket pingis. Man får ju, det blir lite annat också, löpning och lite fys. Vi körde mycket styrka och sånt där vi var på den tiden, fast det inte syns längre då. Det var mycket nötande. När jag var... Mitt genombrott med träning var när jag var 14 i Kina. Då var jag där för 4 veckor och tränade med Klint tillsammans. Då var det enormt tuff träning. Då var jag nära att lägga ner efter 3-4 dagar. Det var så hårt. Det var nästan så att spydda. Så hårt var träningen då. Men sen gick jag igenom det och sen tyckte jag var lätt att träna efter när jag kom tillbaka till Sverige. De körde extremt mycket och länge.
Visst var det så i Kina att de tog fram spelare som spelade som just Gio Wallner. Det finns så enorm mängd spelare, du kanske kan förklara det för våra lyssnare, som spelar pingis i Kina.
Ja, det fanns ju toppspelarna i Europa, de som kineserna kämpar mot, Mei Samsonov, Äpple, Jörgen, Seb och de här, de hade ju likadana gubbar som spelar som mig då.
Replikor kan man säga.
Ja, alltid de som kom på läger och sånt. Det fanns ju massvis med spelare som bara var med som sparring.
Vad betyder det?
Att du bara får vara med och träna och spela och nöta mot den andra. Och
du är den som bara står och tar emot och skickar tillbaka bollarna.
Ja, lägga tillbaka där han vill ha bollarna. Sen får du aldrig tävla.
Om man tar fram en kinesisk Jan-Ove Wallner-klon, hur tränas den?
Ja, det vet jag inte själv jag spelade. Men de hade en som började spela som mig som hette Kong Ling Hui. Och sen spelade vi mot varandra i OS-final då. Och han blev också den som vann allting som jag hade gjort då. Så
men du vann
den
väl
kopian
ändå?
Blev lika bra då.
Men du vann väl ändå över honom?
Ja, men han slog mig i många finaler också och tvärtom. Så han var en av de bästa genom tiderna då. Men han började ju vara lite som europeiska spelstilen med handskapsfattning. Mm. Det fanns ju så här penskapsfattning som kineser och asiater spelar då.
Men både Björn Borg och även då, vi har haft Thomas Brolin här som gäst i våran podd. De la ju av ganska unga. Björn Borg var bara 26 tror jag och Brolin var 28. Men du har fortsatt.
Ja.
Och så fortsatt det, dominera
det,
också.
Det gäller ju att ha tur också. Björn var med mätt och grejer och Brollan la väl mer av på fotskadan och han kom inte riktigt tillbaka heller. Och sen tyckte han inte var kul heller. Och han var i England tog vi knäcken på honom. Ja.
Thomas Brolin undrar också om du tycker att han guidade dig fram väl till ett DM-guld på 2000-talet.
Ja, det har han väl säkert gjort. Han var alltid med. Nej, men vi spenderade mycket mer tid tillsammans då och det blev väl många roliga dagar där.
Men du, det som Anders var inne på. Du har ju spelat pingis och ägt pingisen under så otroligt många år. Det är 30 år ju egentligen som du har fullkomligt dominerat där. Och nu la du pingisracket på hyllan. Ja. Eller du slutade i alla fall tävla nu då i höstas. Man kan ju få så post-production depression. Känns det som att känns det tomt nu?
Nej, allting blev så bra. Om man säger 06 för mig så slutade jag. Alltså kan man ju säga, det var ju med landslaget. Och då var det viktiga slut för mig. För då kändes, nu kan inte jag vinna de stora titlarna. Det gick neråt och neråt. Jag skulle spela 7 matcher i år. Det var bara 8 lag i serien. Jag spelade bara 3 till slut. Och så det blev ganska naturligt. Och sen hade jag lite mer problem med lite
ryggen, skador. Förstår jag. Det är ryggen som tar stryk.
Ryggen, och sen hade jag lite problem med tennisarmbåge också.
Tennisarmbåge i pingis?
Ja.
Det är inte klokt.
Golfarmbåge kanske.
Jag har ju spelat golf också med Gio.
Vi spelar vänster.
Ja, vi spelar vänster båda två. Ja. Och du spelar ju, alltså du har den fulaste svingen jag sett.
Den där har jag alltid hört.
Ja, men är man runt 60 meter från green, då skulle jag på riktigt hävda att Gio skulle kunna spela på PGA-touren. För det finns ingen som har touchen som du har. Så man blir lite lurad när man spelar golf. Men jag tänker, det här verkar ju inte vara något. Och så där håret är klart. Hur många slagade du? Fyra svarade Gio. Du då? Jag hade nog fem.
Jag vill komma in där. Jag har förbättrat svingen lite. jag har aldrig stått på ranchen. Det har du gjort kanske några gånger. Mm. Och nu började jag faktiskt förra året att äta lite och stå på ranchen och slå i alla fall en kvart innan vi gick ut. Så jag hittade lite mer.
Tänk om du skulle kunna bli golfproffs nu.
Nej,
det är klart du kan.
Jag är för där har du problem, jag är för stel.
Ja, men det kan man väl träna upp. Det är bara att börja gå på yoga. Yoga. Anders har en yogamatta du kan låna.
Ja, jag kan fixa det.
Var har du någonstans?
Behöver du jobba? Är du ekonomiskt helt ekonomiskt oberoende?
Det är det Mattias är här för. Ja, fast det är han som sköter mina andra grejerna nu.
Ja, är du det?
Det beror på vad man ska göra. Men jag tjänar nog mer pengar just nu än vad jag gjorde när jag var på toppen i pingis. För då hann jag inte resa så mycket. Och då vill jag inte tjäna pengar. Jag lever bara spär pingis. Men nu är situationen annorlunda, att vi har mycket med Kina att göra. Vi har mycket resor. Har eget grejer som kommer ut i Kina. Så det är massvis med grejer på gång där. Så det blir kul.
Jag läste någonstans just där. Det coola med din långa karriär. Att du har vunnit över spelare som föddes samma år som du då vann över deras framtida tränare.
Ja.
Hänger du med på?
Ja, ja, men det är väl någonting med det här att jag spelar mot 6 olika generationer med kineser.
Ja, exakt. Det är något med det bara.
Men du grät ganska duktigt efter din torska EM-finalen där mot när du var 16. Var du inte väldigt känslig då?
Vad sa du?
Var det inte väldigt känsligt när man var 16 och förlorade mot sin bästa kompis?
Då var man ju ledsen och sånt. Mm. Men jag var ju rankad kanske, vad kan det vara, 40 i Europa innan turneringen. Så när jag kom till kvartsfinalen så var det liksom så här helt sjukt att jag inte trodde det var sant. Att jag vann kvartsfinal och var 16 år på ett EM. Sen vann jag kvart och semi också och gick till final. Jag tror jag var i tredje omgång mötte jag en engelsman, Desmond Douglas.
Ja, det är färgade killen. Ja, han var den enda färgade.
Ja. Uh-huh. Och låg under 2-1 och 2016. Uh-huh. Så det är små marginaler ibland. Ja, han hade 5 eller 6 matchbollar då. Sen kom jag fram till finalen. Men Äpple har alltid sagt att det var det som gjorde mig stor, att jag fick stryk den finalen. För hade jag vunnit den så hade jag aldrig vunnit så mycket som jag gjorde.
Jag kollade på YouTube, det finns ju Jan-Ove Waldners bästa bollar typ.
Var det roligt?
På YouPorn. Nej, på YouTube. Men det var jättekul att kolla på ju. Det är ju fantastiskt. Det är ju kul att få se de där bästa ju, förstås.
Ja, det är ju en serve mot Samsonov som är helt magisk.
Men det finns
magisk.
En, jag kan ju inte namnen på de här, förlåt. Nej, jag kan inte allt det. Men det finns någon.
Säg någon bara.
Någon. Det är mot en kines tror jag. Och han, det är som att han spelar umpingis med dig.
Ja.
Han springer, han får varva bordet, ett varv runt. För du får ut honom på sidorna så totalt. Så han. Minns du alla de här matcherna? Minns du alla de här bollarna? För det låter ju så när du pratar.
Jag vet inte, men det har ju blivit så i Sverige att jag har gjort så här 3 eller 4 bollar som alla vet vilka det var. Slog någon bakom ryggen och jag har gjort några mer konstiga grejer. Och när jag gjorde det där service mot Samsonov, när jag kom hem och sånt, när jag hade vunnit, då skulle jag på Hammarby AIK och skulle jag gå ner på planen. Så efter intervjun mitt ute där, det var helt fullsatt på Söderstadion. Så sa han till mig då att nu måste du visa serven igen då. Så jag fick stå så på plan med handen och så slänga upp bollen och så hela publiken. Och så servade jag liksom utan boll då.
Men den där hade
hela Hammarby-klacken bara ställdes upp.
Men där hade du tränat på, vi har förstått, eller hur? Den serven.
Ja, men
det här bakom ryggen, det är ju geniet Jan-Ove Waldner där du kommer fram. Du har ju båda grejerna. Du har ju tränat stenhårt, men sen har du ju en bollbegåvning som inte så många andra har. Och då blir det ju bra ibland.
Ja, ibland när det blir ju bra.
Mm.
Kan du utnyttja ditt spelsinne utanför pingishagen?
Ja, när jag spelar andra sporter med boll så kan jag det. Tennis och fotboll. Men tänkte du på andra grejer?
Ja, men bara säga i livet. Finns det någon gång när man har användning för ett bra spelsinne?
Nej, det tror jag inte. Det är nog mer upp i skallen istället som sitter då.
Är du bra i sängen?
Nej, det tror jag inte.
Vad trist.
Ja, man är van, man får såna. Så det tänkte jag första gången jag kom till Aschberg också. Nu får man vara förberedd på att det kan komma vad som helst för frågor. Men här visste jag att det skulle komma massor med konstiga grejer, så här är inga problem. Jag tog ett snabbt svar där, så slippa snacka vidare. Men Aschberg körde ju en gång tid när jag var där. Då hade jag han med det där, det var ju med Fylking och det här.
På den gamla goda tiden.
Ja, då började jag ju direkt. Först, alltså jag är välkommen ungefär. Du, är det mycket grupp sex i pingis? Och jag, nej.
Men in i huvudet ropade du?
Ja, gärna. Jag har haft det en gång här.
Du gick ju ut här för 10 år sedan nu, lite drygt, och sa att du berättade att du var spelmissbrukare.
Ja, någonting sånt. Kanske.
Stod det i alla fall i tidningen. Ja. Och du spelat bort 5 miljoner och hade massa skulder till höger och vänster, som jag läste det som.
Ja, det var ett äpple där. Han vann ju allt av mig på tre. Det var han som lurade mig att bli...
Men hur funkar det nu? Är det så att du måste vara som en nykter alkoholist, att du får inte spela alls? Eller hur funkar
ja,
det?
Ja, det får man nog göra, men jag kör med ett bra... inlägg. Vad man än gör så är det ju alltid någonting av något bett. Spelar man golf så kör man ju alltid om lunchen eller något sånt. Så det går alltid att köra
lite. Det ligger kvar,
men jag håller inte
på
att spela de stora pengar.
Men hur kom du ur det där? För om du kanske vill ge hjälp till någon annan som också spelar för mycket. Hur gjorde du för att komma ur det här spelmissbruket då?
Nej, men man gick vet du, någon gubbe som körde det där och sen...
Vadå? Psykolog eller?
Jag vill inte ha sånt ord, det låter så konstigt.
Nej, okay, men du gick och pratade med någon i alla fall.
Nej, jag kom faktiskt ur och jag hade hjälpt brorsan och familjen och sånt. Så det var ganska lugnt. Så det, jag hade inga problem. Men sen hade jag hela tiden turen då. Det hade ju aldrig funkat med sån här grejer om man har familj och sånt. Och det har inte jag.
Men du, är det skämmigt att säga att man går i terapi?
Nej, men jag gjorde inte det, så jag försökte bara hitta på att jag gjorde det.
Ja. Men du har ju alltid varit omgärdad lite smågis med roliga, lite så här pojksträcksaktiga. Jag var ju till exempel på den här golffesten uppe på Brolins krog, där du bröt benet senare på kvällen.
Men gud, den jäkla kvällen.
Ja, jag var där, jag vann den golftävlingen. Vi spelade i lag då, det kallas för Scramble.
Jag har ingen aning om vad det här är.
Det var en jäkla rolig kväll, och du halkade lite där.
Vad var det som hände då?
Nej, jag gick ner för de där trapporna som du kommer ihåg hur det var förut där.
På Undici.
Du var där också kanske någon gång.
Kan ha hänt.
Och så råkade jag trampa, skulle ta några skutt ner och kom ner fel.
Och så bröt du benet.
Ja, för ofta när man har bråttom när man är i baren, nu vet, då vill man ha något att dricka.
Men du är killen som skuttar efter några öl ändå.
Ja. Jag dansar mycket, du vet.
Men du och Äpplet är ju lite som Piff och Puff. Äpplet var inblandad i någon konstig grej med sin bil där. Han...
Men jag är 50 år, så det vore konstigt om man inte har varit inblandad i något.
Mm. Ja, fast Jörgen Persson känns inte som en sån typ.
Ja, men det, han är inte heller. Han bor inte i Stockholm.
Nej.
Hade han bott i Stockholm så hade han nog varit en sån typ.
Mm.
För det blir ju automatiskt ganska mycket uppvaktad här.
Mm.
Och sen har jag ganska bra bollsinne och såna här grejer och... Då måste man, det var ju samma sak, även fast jag vann turneringar och sånt så körde vi träningslägena på Café Opera. Så det var ju också ett snack alltid.
Mm.
Så det kommer aldrig ur det där. De som har bra bollsinn och det här, de får alltid
de
leva med olika...
De som har det lite för lätt för sig, menar du? Det går inte, de får alltid...
Ja, men det får det. Alla har väl gjort någonting tokigt i livet.
Mm.
Men har det stört dig att man liksom är på... Sådana som dig och Thomas Brolin och sådana. Kan du provocera då?
Jag har inga problem. Jag har haft sån fruktansvärt tur med tidningar och sånt. Och om man tar allt positivt jag har fått så är det helt sjukt.
Mm.
När du känner såhär, ja, där slankar förbi.
för med tidningarna?
Ja.
Nej, jag har säkert gjort massor med gånger. Men det är för att jag har varit schysst mot dem. Jag körde ju aldrig såna här grejer att jag strejkar mot några tidningar om de skrev dåligt om mig någon gång. Sen har jag väl alltid ställt upp för dem, så jag tror de har varit ganska nöjda. Det var därför de skriver mycket positivt då, tror jag.
Men har inte du också en fantastiskt fin uppfostran från dina föräldrar?
Ja, det
tycker jag. En familj som alltid har backat dig väldigt hårt.
Det vi har väl alltid stått på marken, hela gänget. Mm. Jag vill uppfostra så då.
Hur kändes det att pappa inte var med på din avslutningstillställning?
Ja, det kändes väl sådär, men det, så är ju livet. Han fick ju Alzheimer och sånt gick bort, så det var tråkigt, men... Just när det hände så var det jobbigt, men man kommer över det sådär. Så. Men det givetvis hade varit kul då, eftersom han var med så mycket. De har ju varit med morsan och farsan från början då, med brorsan och mig när vi spelade. Så det hade givetvis varit kul.
Mm.
Men han fick uppleva mycket bra ändå och jag med honom då.
Vi pratar om hur stor du är förstås i Kina. Men pingis är ju en nationalsport i Kina.
Ja.
Och du är enorm i Kina. Kan du beskriva hur det är när du åker dit? Hur blir du mottagen?
Enda man kan säga det är väl att det var, 200 miljoner som tittade när vi spelade 2000 på finalen. När vi slog Kina. Det, då är det ganska stort.
Det är bra att sälja lite kläder där, du.
Ja, kan vara bra om det.
Ja, kan vara bra ju. Ja. Men var det konstigt som har hänt dig där när du har kommit? Att, hur de har tagit hand om dig? Eller är det röda mattan?
Och... Ja, men det är det alltid. För det är, sen är det med stora företag. Om vi är nere för IKEA eller Volvo eller sånt så är det ju bara röda mattan hela tiden.
Har du lärt dig någon kinesiska?
Ja, lite grann då, men inte mycket. Nej. Jag kan mitt namn och lite grejer.
Bärs.
Och ja, såna grejer. Och beställa lite mat och sånt.
Men... Är det partypriser fortfarande? Nej. Eller är det partypriser?
Absolut inte.
Va?
Nej, jag ser aldrig Gio ute. Måste jag säga, jag jobbar ju på krogen.
Jag tror jag räknade förra år. Jag tror jag var ute tre gånger. Eller två.
Vadå?
Tre?
Två eller tre gånger var jag inne i stan. Mattias och jag vill likadana. Vi går.
Jag kollar
vi
på Mattias och ser om hon ljuger.
Vi sitter heller på hans båt och tar, käkar lite med kompisar, tar något glas vin eller någon öl.
Hur ser det ut privat då för dig? Jag tänkte, du vill prata familjen om mamma och pappa, ja. Men ser du på tjej eller är det kills? Jag har ingen aning, gillar du killar, tjejer eller... Jag
vet ska
du
göra golf hemma?
Vi skiter i klubborna.
Nej. Jag gillar nog tjejer, tror jag.
Ja, är du singel?
Det kan jag inte svara på.
Varför det?
Oh,
det är hemligt. Nej. Är man stor sådär, du vet, kan man aldrig släppa något?
Jag svarar inte. Är du kär i någon?
Det kan jag inte svara på.
Men det är inte samma sak. Han har inte integritet! Privatlivet
får vi inte gå in på. Nu har vi gått in på så mycket saker.
Men du har inga barn i alla fall, vad du vet.
Inte vad jag vet.
Vad du vet.
Det är alltid bra att svara, inte vad jag vet.
Inte vad jag vet.
Så är man på säkra sidan.
Mm. Jag kan inte ta hela livet här idag. Då har jag inga intervjuer kvar att göra. Så.
Det här är din enda, Gio. Din enda.
Det kan komma någonting.
Nej.
Så det måste finnas lite roliga grejer kvar.
Mm. Gillar du att vara påpassad och att folk vill prata med dig och intervjuera dig? Gillar du att stå i rampljuset?
Nej. Jag tycker det var skönt när det la sig. För förr i tiden var det ganska jobbigt. Men nu är det lite lugnare, men det är fortfarande ganska mycket. Men jag har alltid tagit omvägar från folk. Alltid när jag går någonstans, går jag till Globen och var mycket ungar och sånt, så gick jag alltid några omvägar.
Men tycker du att det är jobbigt om man liksom möter dig, om ett fan möter dig på stan och säger jag vill ta en bild och vill surra lite?
Inga problem alls.
Nej.
Då ställer jag upp direkt. För de är så snälla som kommer fram. Jag är nog sådär att jag skriver nog tills det är klart. Är jag någonstans så går inte jag. Om vi är iväg någonstans så går jag inte först det är klart. För jag uppfostrar så. Och sen är alla så pass schyssta som är i Sverige alltid. Att du vet, i Kina så bara slänger de dig på dig om du sitter och käkar och sånt. I Sverige så kommer fram, förlåt. Och min farsa är ett fan från dig, eller morsa. Så får man skriva till dem. Så då är inga problem.
Om man tittar på fotbollsspelare så där, som har lite omsorg kring sig med utseende och flashiga och duschar och sin lilla handbag, Olof Mellberg och de här. Du verkar inte vara dugg modeintresserad att tänka någonting.
Han är jättestil.
Ja, men då det är lite... Kom igen. Det är profilreklamtröja. Det är inte, men du har aldrig brytt dig. Jag tror att det är det. Jag tror att det är det här som gör att Gio är så stor och går hem hos alla. Att du är som the guy next door. Tror du inte själv det?
Ingen aning. Men vi ses ju ofta. Jag har varit på Rish också. Har jag sett för jävligt ut också?
Ja,
men jag luktar
ju så. Du tar ju sönder honom.
Nej, men det här gillar vi.
Det är lugnt.
Det här tycker jag om. För det jag gillar sånt här.
Ja, han har dålig svig och taskig klädsmak. Det kan man väl få ha.
Men hörde du inte vad han sa om innan där? Att jag regerade genom pingisen och jag vann allt 21-0.
Mm.
Det blev ju för mycket gullande där ett tag.
Mm. Ja, kan det här bara väga upp. Pennan måste slå tillbaka också.
Nej, men
också.
Det är...
Jag tycker
jag tror blandat. Jag sover ju inte med slips på mig direkt där.
Nej, men du verkar inte vara så himla fåfäng av det med sig.
Nej, men jag är ju sånt. Jag gillar det, man har, det som är mjukt och skönt.
Mm. Har du några kläder alls på dig när du sover?
Nej. Jag är nog ute. Ja, men... Om jag får in i favro.
Du är bäst.
Så kolla. Nu är jag glad igen. Han är som en liten hund där. Han sitter vackert om han är skönt.
Ja, det är bra.
Det handlar om naket, det blir kul.
Känner du att du har missat något? Att du har lagt så mycket tid på din idrott, alltså det här med utbildning eller med kompisar och sådär. Jag vet inte hur länge du är Mattias med då nu, ja. Men hur länge har ni känt för han?
Ja, det är väl 20 år i alla fall. Ja.
Men det är några du har missat här med
Bredäng.
Nej,
men jag är nog inte sån som skrapar ihop för mycket kompisar. Jag har några som jag riktigt litar på. Sen har man ett gäng bakom som man kan träffa lite ibland. Men det är ganska svårt. Vilka man litar på.
Agneta Sjödin verkar ju gilla dig. Hon var ju på din avskedsmatch.
Nej, men jag tror hon gillar idrott mycket. Hon verkar vara på mycket hockey. Ja. Eller vill gå på hockey och sånt också. Så. Nej, men henne kände jag väl genom rollen lite och sådär. Det är kul alltid när det kommer snygga damer på besök.
Men du, hur är du som kompis då? Jag tänker om du inte har... Jag är singel och då umgås jag ju... Då blir ju ens vänner som väldigt mycket av ens familj, eller vad man ska säga. För när de andra, de som är i förhållanden och skaffar barn och sånt, de hänger ju med sina familjer typ på högtid och sånt. När man kanske... Själv väljer att hänga med sin familj men också med sina kompisar. Hur är du som kompis och polare?
Där ställer jag upp 100%.
Har ni en väldigt tät relation? Så
det blir det ganska med de 4-5 som jag har. Är det, de vet nog allting om mig. Och, så det blir tätt. Men sen skapar jag aldrig nya. Det är sällan några nya kommer in då. Sen är jag ganska bra på att lösa vad de vill. En del folk med mig. Mm. Och då, det löser jag. Jag kan säga till Mattias, honom har ju koll på efter 5 minuter. Sådana folk som kommer och hälsar på mig, så jag med några andra kompisar som inte är lika mycket värda kanske de tycker. Då hälsar de på mig. Sen får man liksom säga till 2 minuter. Jag har 2 kompisar. Ja, bra, bra. Du, ska du med här?
Känner du att du blivit cynisk?
Nej, men jag tycker rätt ska vara rätt. Mm. Jag menar, alla är ju ganska lika värda.
Ganska.
Verkligen. Rätt ska vara rätt. Det blir sånt som man får inte i hela karriären.
Jag är sån. Jag vet många folk som prioriterar bara typ kända folk och sånt. Och det har inte jag mycket för.
Usch för såna.
Nej, men mer än andra folk. Nej, jag tycker, du förstår jag menar.
Ja, jag fattar exakt.
Du är besviken på människor då?
Nej. Alla får göra som de vill. Det finns ju värre saker än att gå och vara besviken. Jag är ganska positiv som människa, så jag lägger aldrig tid gå tillbaka som kanske som har blivit fel eller grejer och sånt. Så jag ser framåt.
Vi hade Veronica Maggio som gäst i den här podden för några veckor sedan. Och hon har släppt en singel som heter Den första gången. Och där pratar hon och sjunger om de första av olika saker. Och då kollade vi det med Lil Bobs förra veckan. Och tänkte fråga dig också. Vad säger du om vi säger det första jobbet?
Första jobbet? Mm. Har jag haft något jobb?
Har du aldrig haft ett jobb?
Jag jobbade på Sportkransen en gång, en vecka.
Vad fick du göra där?
Det var ju bara pingis och badminton.
Var det Midsommarkransen eller?
Midsommarkransen förr låg när jag. Men den har flyttat runt 3 gånger.
Vad fick du göra där?
Nej, inget, hämta kaffe till vår lagledare som vi hade i spårväggen. Hade det, Sportkransen.
Men du har aldrig haft ett jobb? Du har aldrig gått till en arbete? Aldrig haft sommarjobbat?
Nej, men det var ju... Jag hann ju inte med något. Som när jag var 14 och var borta så mycket så... Det är precis samma, alla idrottsmän. Tar du tennis, pingis, golf. Vi har aldrig ledigt. Jag var borta över 300 dagar, typ i snitt 30 år. Alltså hemma kanske en femtedel jag varit i hela mitt liv då, när jag spelar pingis.
Jag tycker det låter asjobbigt. Säkert jättespännande. Och ja, men verkligen.
Nej, men så är det ju. Det är...
Nej, det låter ju helt sjukt. Ja.
Ja, det är därför man är lite halvsjuk också.
Första lägenheten?
Första lägenheten, det bor kvar samma. Jag har alltid bott vid Hammarby Arena.
Hur gammal var du när du flyttade dit exakt?
Jag var faktiskt sen innan jag drog. Jag var mellan 20-25, var jag 23-25.
Men vadå, bott i samma lägenhet hela ditt liv?
Nej, jag bodde i en tvåa, sen flyttade jag upp en trea. Så jag bytte lite.
Men du är inte sugen på att flytta?
Nej, jag trivs så bra där. Jag är sån här som håller mig kvar vid grejer. Och det är samma sak, jag spelar ofta i samma lag. Eller jag håller ofta på samma lag. Vad bra sagt också.
Jag var också kvar i samma lägenhet 25 år. Jag är som du där.
Är du
så jag skulle aldrig vilja flytta in till stan eller något. Det hade jag aldrig pallat.
Men är du trygghetsnarkoman? Är det du vill att ska vara tryggt?
Ja, men jag tror det. Och sen vill jag inte planera för långt i förväg. Men nu måste jag lite mer när vi har andra grejer.
Mm. Men ligger inte det också lite, om man är ute och reser 300 dagar om året, tänker jag, då är det väl rätt skönt att ha samma bas hemma. Alltså det lilla man då har som blir samma måste väl vara rätt skönt att det är.
Kanske var det därför man blev singel, för när man kom hem så ville man alltid vila och ladda upp för sin idrott.
Första förhållandet?
Hade du någon tjej där i Bredäng?
Isabella Skrupke bodde ju på samma gata där. Vi bodde ju på Ålgrytevägen båda, hon 17 eller vad det var.
Uh-huh. Kommer du ihåg ditt första förhållande?
Jag kommer inte ihåg det. Man hade väl något i skolan sådär. Men om man kallar det förhållande vet jag inte.
Första sorgen?
Nej, men det var nog när farsan gick bort. Mm. Det var det. Kändes det som första stora. Sen är det mindre, men ja, den var stor och tung. Mm.
Hur kom du över den då?
Nej, men det är som livet är. Då har man ju bra kompisar och sånt man kan prata med och hitta på lite saker tillsammans. Och sen att man inte tänker på det så mycket, så det löste upp. Sen brorsan är ganska lugn och sånt. Han har alltid varit och stöttat mig. Så
det var inte ledsamt att se mamma ledsen också då, hon var, när mamma var kvar?
Ja, det var ju kanske så det var då. Mm. Men sen får man tänka, han blev ju uppåt 80 bast och det är inte fy skam. Han fick vara med ganska mycket och fick se både brorsan och mig växa upp. Så det är värre om det kanske blir när man är precis på gränsen och tar något
steg. Har du vuxit upp än?
Jag får ställa samma fråga.
Spekakel på den.
Egentligen inte kanske. Nej, det är väl det som är problemet. Jag känner mig fortfarande ganska ung. Mm.
Första bröllopet?
Nej, det var någon brorsans då.
Hade du någon roll där?
Nej, jag låg ganska lågt. Jag drack bira med polackerna. Fan, polack. Polskfru. Polskfru.
Men det var inte best man eller toastmaster eller sånt där?
Höll du tal då?
Ja, nog lite höll jag.
Satt och drack bärs med polackerna. Ja. Reste jag upp och sa grattis.
Ja, men de hade på att bira med sig. Jag fick dricka.
Rivjets.
Jag ställde alltid upp.
Vilket år var det Rivjets ni drack?
Ja, jag kommer inte ihåg det.
Jag är min man är också polack nämligen.
Ja. Honung? Mm. Alltså jag läste fram vad stod.
Ja,
associationsförmågan alltså.
Börja släppa det.
Som Anders, det är svårt. Nej, men, att se.
Jag förstår varför du har ordningen. Du har alltid ont i halsen, du snackar så här. Du måste ha det i teet.
Du, där var en ömtå.
Idag har du varit ganska tyst faktiskt.
Ja, jag tycker det.
Hur upplever du Anders?
Ja. Nej, men jag klarar mig kille. Det måste jag säga. Mm.
Anders, hur skulle du säga att du upplever? Hur skulle du beskriva Gio Wallner?
Ja, men jag är ju Gio kommer i samma kategori för mig som kanske Björn Borg eller någon annan som jag växte upp med, som jag såg upp väldigt mycket till. Och sen lärde jag då känna Gio lite grann med att vi har sett på olika evenemang, kanske han har kommit och ätit hos mig, men jag skulle vilja säga vi hälsar ju på varandra och vi har trevligt och jag tror vi har en ömsesidig respekt för varandra och vad vi sysslar med, tror jag. Men han kommer ändå vara, jag är ändå torsk liksom, för han är min idol. Så att man är alltid lite liksom, där är Gio, då jag blir lite så där starstruck, det blir jag. Men ju mer man träffar Gio, ju enklare förstår man och ju skönare typ han är. Det kanske vi har hört idag i den här intervjun också, att du är ju på riktigt. Och det är det jag fortfarande tror som gör att du är så jäkla omtyckt av de flesta journalister eller andra människor som tagit dig till sig. Du är på riktigt och jävligt jordnära, och det tror jag snackar om dina föräldrar där. Ja. Det hör man också, du pratar om dina föräldrar.
Ja, men det är det. Brorsan är stor del
också. Ja, du hade fladdrat iväg liksom.
Nej, men det fanns inte i familjen där att göra sådana grejer.
Det är det här med tjejer jag är lite orolig för, men det får vi se.
Jag tror inte du behöver oroa dig.
Jag tror att det är så mycket vi inte får veta på Instagram-fronten. Mm.
Vi har en låda här som vår assistent Johanna knoppat ihop. Det ser ut som en zombie. Det är en zombielåda med svåra frågor. Plocka gärna en. Det är inte vi som har skrivit dem.
Nej då. När blev jag av med oskuld? Jag var nog sen. 38. Är det sent?
Nej, pingisammanhang, nej.
Nej. Jörgen var 37 efter 42. Nej, men jag var nog 17 eller 18. 17 tror jag.
Så ser du. Ja. Var du sen i utvecklingen?
Ja, jag tror det. Jag var ganska kort när jag var liten och sånt.
Men i 17 så är det så himla sent.
Ja,
då,
men 13-14 är normalt nu för tiden.
Ja,
det är. 13 är väl normalt nu.
Men nu, vad är det du säger?
Ja, är det någon som är barn som fick ångest där?
Ja, dansken.
Nej, men 13-14 är det nog nu.
Det är så tyvärr.
Förr i tiden tror jag var lite annorlunda också, när vi var unga. Du vet,
lite
vi får tänka, vi är 50. Vi snackar om 33 år sedan. Då var det lite senare alltid.
Mm, då fick man gömma sin lilla tidning under en mosse i skogen. Nu finns ju allting så tillgängligt.
Ja, precis.
Det är väl mest på ont skulle jag säga. Så jag tror att det har gått ner lite lägre ålder. Men jag var 14-15. Ja.
Men du har alltid varit lite före på allting.
Nej, jag tror man var runt då.
Jag tror jag var 16. Inte. Jag tror inte. Jag kände mest som att det var sent. Nej. Att jag var sist eller att det var panik eller sådär. Mm. Alls.
Malin?
15.
Mm. Ja, du ser. Jag är torsk. Eller vinnare.
Eller vinnare, exakt.
Nej, men Äpplet var ju 42.
Ja, han vann. Jörgen 37. Ja, Nej, tjej, det är konstigt att man har gamla barn nu.
Ja, det
är
konstigt. Det händer ibland.
Hur fan gick det till då? De är 20, 22 eller 22, 24.
Oavsett hur det ser ut på relationsfronten för dig, kan du har ju inte barn. Känner du att du är någonting som du, känns det sorgligt eller känns det som att det kanske kommer eller känns det som att det inte spelar någon roll?
Sorgligt för morsan, tror jag. Hon är den enda som frågar mig om, eller om det hela tiden. Eller hela tiden. Mindre och mindre nu. Hon verkar att det blir svårare och svårare.
Men skulle du kunna tänka dig att bli pappa?
Ja, det skulle jag nog kunna. Jag tycker skitkul med småbarn. Mm. Med Mattias småbarn har jag lekt mycket. Och Äpples barn har jag lekt. Alla kompisars barn lekte jag mycket med. Jag tycker jättekul. Men fan, sen blir det nog så att man blir lite ego när man har haft det så bra själv ganska länge.
Tror du inte att du kommer också ångra det när du blir äldre?
Troligen.
Förmodligen.
Troligen.
Jag tycker du ska prova på.
Ja. Jag är äldre nu.
Men du blir 70 också.
Ja. På det.
Du kan inte säga att du är äldre. Du, Anders, får panik då, för ni är lika gamla.
Nej, men det kan ju hända vad som helst. Man kan ju vara borta om två dagar liksom. Så det, ja, det är bara en gissningslek allt. Mm. Så det blir som det blir. Jag har golfen att spela också.
Mm. Jag har en swing att öva på.
Ja, jag har en swing.
Ja, nej, men och barn är ju också, det är inte för alla. Det är inte alla som är sugna på det. Det är inte alla som vill ha det heller. Nej. Jag var bara nyfiken
nej,
på hur
du kände. Det är något ansvar. Och sen är det ju så, även med giftermål och grejer. Jag tror jag har bara, inom pingen så vet jag, den enda som har hållit sig kvar vid samma, det är eller Äpplet då. Av alla pingespelare jag känner.
Så Jörgen är en skilsmässokille
också? Ja, han har en norsk tjej.
Ja, Erik Lind av vänster.
Ja, han har haft tre eller två. Tre eller brukar snittet ligga på inom pingen. Så, vet jag. Så på det sätt, att man inte har någon tjej så, eller gift. Men det var kanske med ungar är det. Det är kanske det. Han skulle bli grym eller hon. Vet du pingis?
Tänkte du och grym?
Men jag kanske kör med en pingis-tjej.
Ja, vet hon aldrig Helma? Vet hon Ann-Kristin
Helma?
Ja.
Eller hon var lite äldre.
Hon som var ihop med Enrique Iglesias. Kornikova, tennis. Ja, tennis och pingis-giftet. Ja. Det blir fint.
Då ringar han nästan.
Hörru, Gio, tusen tack för att du kom och hälsade på oss. Tack för att vi fick ta en timme av ditt liv.
Inga problem.
Lycka till med vad du än hittar på framåt. Det var jättemysigt att prata med dig.
Mm. Tack snälla. Ha det bra.
Gry och Anders med gäster